Ja, hejsan allihopa. Då ska vi ta och börja den här presentationen om Windows Phone 7. Mitt namn är Johan Lindfors och jag jobbar som teknisk ansvarig för vår evangelisering på Microsoft. Och för närvarande så är det naturligtvis ett stort intresse runt .NET generellt. Visual Studio 2010 som har släppts, Silverlight 4 som har släppts och en hel del produkter runt omkring, naturligtvis SharePoint Office också. Men just nu så ska vi då prata om en plattform som kommer att släppas inom kort. Innan årsskiftet är det tänkt att den här plattformen ska släppas och det är då naturligtvis Windows Phone 7. Låt mig börja med att backa tillbaka lite egentligen och titta på var vi var någonstans för 12 månader sedan. För 12 månader sedan så satt mobilitetsteamet i Redmond i USA och så satt de och funderade på vart var vi på väg egentligen med vår mobila strategi, vår mobila plattform. Vi hade en fungerande plattform i Windows Mobile. Bra operativsystem, fler hanterare, fler trådat, kraftfullt, flexibelt, möjlighet att kunna anpassa, stor användning av flera olika typer av hårdvaruleverantörer, operatörer och kunder naturligtvis. Men vad man också insåg var att upplevelsen av operativsystemet och miljön var inte riktigt fokuserad på konsument och inte riktigt heller fokuserad på vad användare kanske egentligen ville ha i flera avseenden. Så då började man skissa på en ny typ av upplevelse, titta lite på det som fanns. Och det som ni ser just nu här egentligen var en tidig skiss på hur det skulle kunna tendera sig att bli på Windows Phone 7. Men vad man också insåg var att det här var inte alls någonting som vi kände oss bekväma med, att försöka efterlikna eller efterapa någonting annat i det här fallet. Utan vi ville istället falla tillbaka och göra någonting helt annat. Vilket egentligen betyder att vi behövde en helt ny typ av vägledning. Vi behövde en ny väg framåt. Och därför beslöt man sig för att börja inventera lite internt på Microsoft och se hur kan vi egentligen skapa och starta en helt ny plattform för den här mobila. Vad man gjorde då egentligen var att man började med att identifiera vilka resurser fanns egentligen och finns redan idag internt på Microsoft när det gäller hur vi tänker på kundupplevelsen, hur vi tänker på att en rik interaktiv lösning och upplevelse är i centrum för att användaren ska känna sig komfortabel. Man började titta på exempelvis Xboxen, vi tittade på mediacenterupplevelsen, vi tittade naturligtvis på Zoom som då är en väldigt populär plattform för medieströmning och mediespelning i USA och vissa andra länder. Och vi tittade också på sådana saker som spel och lek egentligen i andra typer av tekniker. Och det här genomsyrades av en filosofi egentligen från de här produktgrupperna som är på med den delen med just kunden satt i centrum och kundupplevelsen satt i centrum. Det har lett till att den här filosofin och flera av de artefakter som har producerats av de produkterna har också används när vi nu lägger ett nytt fokus egentligen på att kunden i det här fallet av den här plattformen är konsumenten eller användaren. Tidigare versioner av Windows Mobile har varit fokuserade på företagets användare med tillgång till olika typer av lösningar och system. Säkerhet väldigt högt fokuserat. Nu säger jag inte att säkerhet är lägre fokuserat i Windows Phone. Men det har varit sådana saker som fjärrstyrning av klienten, av telefonen, nedlåsning och liknande grejer. Med den här nya plattformen så behöver vi sätta konsumenten i första fokus och första sätet. Och där är också naturligtvis väldigt mycket fokus på designupplevelsen. Det grafiska språket och den grafiska upplevelsen av plattformen är väldigt central. Allt för att bygga en helt ny typ av upplevelse som tidigare inte erbjuds på Windows Mobile och Windows Phone. Vad vi också insåg när vi började skissa på det här och göra det var att det räcker inte med bara en upplevelse på klienten, alltså på telefonen. Vi behöver faktiskt skapa en helt ny plattform, ett helt nytt API egentligen som inte bara är alltså på telefonen utan sträcker sig ända ut i molnet. Jag kommer återkomma till vad jag menar med det här. Vad produktgruppen gjorde då egentligen var gick ut på marknaden och kikade egentligen, vad finns det för upplevelser som är uppskattade och som har fungerat väldigt länge med en bra historik och som ger användaren som är i farten av sin karriär kontinuerligt tillgång till informationen som behövs för att ta sig åt rätt håll och kunna göra de beslut som behövs. Och hittade väldigt stora influenser i det som heter, eller det som vi kallar för Metro, då, egentligen det designspråket för Windows Phone 7. Man hittar influenserna ifrån tunnelbanesystem i USA och andra länder. Och egentligen lite på flygplatser och sånt där. Där det ganska snabbt går att se att här finns det flera olika källor av information som kontinuerligt måste visa den mest aktuella informationen. Och det är inte bara bilder utan det är faktiskt väldigt mycket text också. Men samtidigt så lyckas man på något sätt få den här texten att skina igenom och ge den informationen som behövs för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Det här låg till grund för det som heter Metro som då är designspråket för Windows Phone 7. En av de sakerna som ni kommer att märka, eller som också finns då, som syns i Windows Phone 7, det är att applikationer och de upplevelser som kommer erbjudas till kunden inte bara är ensidiga applikationer, eller vad man ska kalla för det, som man bläddrar fram och tillbaka, utan vi tittar också på någonting som vi kallar för exempelvis hubbar. Den här hubben som ni ser framför just nu är musik- och videohubben. Det är alltså egentligen en naturlig komponent i telefonen för att dela med sig av sin musik och video och kunna komma åt, få åtkomst till den musik och video som finns på enheten. Och det här använder också en upplevelse som kallas för panoramavy, där alltså telefonens fönster är som en vy över hela applikationen egentligen. Och du kan alltså glida fram och tillbaka egentligen med touchmöjligheter fram och tillbaka mellan de olika delarna av den här vyn. Och den här hubben också gjort på det sättet så att här kan tredjepartsutvecklare haka in sin information och sina tjänster för just musik och video. Vilket gör att det här blir en vy av all musik och video som finns på telefonen och närliggande tjänster. Det finns en del andra hubbar planerade och integrerade i telefonen. People-hubben är en sådan, alltså en hubb som då lämpar, kommer att koppla samman människor via Facebook och Twitter och olika typer av sociala kontakter och liknande. Vi har en Office-hubb som då jobbar mycket med dokument och de delar som vi kanske är vana vid, som kanske är lite mer affärsinriktat. Det finns en Pictures-hubb, en bilder för att dela med sig av bilder, eller jobba med bilder och titta på bilder. Musik och video har vi nämnt. Det finns en marketplace-hub där vi kommer kunna köpa applikationer. Och det finns en games-hub som integrerar en upplevelse med Xbox Live. När utvecklaren också designade den här plattformen och för 12 månader sedan så gjorde de det på ett sånt sätt att vi vill verkligen sluta. Vi ska börja där vi vill att användarna ska vara, eller utvecklarna ska vara, när vi är klara egentligen, när vi presenterar det här. Så de gick egentligen in och sa, vad vill vi att utvecklarna ska säga när vi annonserar utvecklingsplattformen för Windows Phone 7 på den konferens som är mest riktad. Och det kom, i det här fallet var det Mix-konferensen i Las Vegas. Bland annat så ville vi att utvecklarna skulle säga att det var enkelt och det skulle vara billigt att komma igång. API:erna och tekniken ska vara väldesignade och omfattande. Vi vill att Windows Phone ska vara standardiserat med egentligen att vi kan ha en upplevelse där vi vet som utvecklare vad användaren kommer att ha i sin telefon när det gäller hårdvara och funktionalitet. Och vi vill också naturligtvis att verktygen och processerna som vi designar och bygger ska kunna göra långsiktiga relationer och affärsmodeller för utvecklarna för att kunna tjäna pengar på de applikationer och lösningar som vi vill bygga. Så det här var lite av det som vi ville att utvecklarna skulle säga, och när vi tittar på resultatet från konferensen på Mix så har vi också fått väldigt mycket bra feedback som rimmar väldigt väl med det som vi ursprungligen ville. En sak som jag har fått väldigt mycket positiv feedback på, det är att i och med Windows Phone 7 så kommer vi att vara tuffare på våra hårdvaruleverantörer när det gäller vilken typ av enhet som får kalla sig en Windows Phone-telefon. Det innebär att det finns vissa gemensamma element i hårdvaran, som exempelvis att upplösningen ska vara antingen 800x480 eller 480x320. Den första versionen av enheterna som kommer släppas då innan årsskiftet kommer ha en upplösning på 800x480. Och så kommer det komma en mindre enhet, eller en mindre, ska vi kalla det för en budgetvariant, med 480x320 i upplösning på skärmen. Just därför att skärmen är naturligtvis en av de största och dyraste komponenterna när man bygger sådana här enheter. Men 800x480 är det vi kan förvänta oss av den första upplevelsen. Det finns också tre stycken knappar längst fram. på enheten. Det är en knapp som hela tiden går och tar oss tillbaka, alltså en back-knapp. Det finns en startknapp som tar oss till startskärmen. Och det finns en sökknapp som också har en integrerad upplevelse. Det är de tre knapparna som ska finnas på telefonen. Sen finns det också en kameraknapp. Det finns ofta när det finns en powerknapp. Och ibland, jag tror att det är ett optional element att ha en volymknapp också som ska finnas på sidan alternativt. Telefonerna ska också ha en kamera, minst 5 megapixel. Det ska ha GPS, den ska ha stöd för trippelband, den ska ha stöd för Bluetooth. Det finns massa andra specifikationer också som den här enheten ska klara av för att betraktas vara en Windows Phone. Och vad det här gör för utvecklarna naturligtvis, det är att vi vet vad telefonen, oavsett vilken användare som har köpt en telefon och vilken telefon de har köpt, så vet vi ett bassätt av funktionalitet som finns i alla de här enheterna. Det här underlättar väldigt mycket för utvecklare och gör naturligtvis våra applikationer mycket mer eleganta att kunna dra nytta av den funktionalitet som finns, oavsett om användaren har köpt en telefon från en LG eller Dell eller vad det kan vara någonting som kommer framöver. Det som också ligger i fokus i plattformen och i utvecklingen av Windows Phone 7, det är att det finns några teman som rimmar väldigt väl hela tiden i det som vi har pratat om på konferenser och i Twitter och i bloggar och sånt där. Det ena är att det är en användartelefon. Alltså det är en telefon där slutanvändaren, kunden, ska själv kunna personifiera och anpassa telefonen så att den ser ut och smakar så som användaren vill. Det säger inte att vi ska kunna ta bort gränssnittet och ersätta det med nya startskärmar och sånt där egentligen. Utan det här handlar mer om att anpassa upplevelsen så att den information som jag får tillgång till är den som är mest relevant för mig som användare. För utvecklarna så ska vi naturligtvis då kunna erbjuda en marknadsplats och en upplevelse som gör att vi kan tjäna pengar och bygga en karriär på det som vi vill göra, alltså bygga applikationer. Och vi vill också samtidigt skapa en brygga mellan klienten och molnet, om vi ska kalla för det. Och det här gör att just skärmen och molnet är naturliga komponenter i den här upplevelsen som vi erbjuder med Windows Phone 7. Så att skärmen är precis lika viktig som det som vi bygger i molnet egentligen. Och det här har jag delat upp i 4 stycken delar som jag nu tänkte ta och gå igenom. Jag tänkte börja med den gråa cloud services och prata om kod som vi skriver på servern. Och så tänker jag gå igenom kod som vi skriver på klienten. Och så tänker jag prata om verktygen. Och så kommer jag prata om processen, alltså verktygen som jag använder för att sälja de här applikationerna sen. Låt oss börja med att se en överblicksbild här egentligen. Därför att det är en hel del teknik och en hel del tjänster som vi som utvecklare kan redan idag dra nytta av. Men den här bilden är egentligen en samlingsbild över vad vi håller på att jobba med just nu för att få ordning på den här plattformen inför version 1 och våra strategier egentligen runt de här teknikerna. Men som sagt, vi ska börja med molntjänsterna och vad vi gör där. Inga konstigheter att vi baserar många av de här tjänsterna på Windows Azure, alltså Microsofts molntjänst som redan finns tillgänglig för att bygga applikationer och andra makrotjänster också. Och när vi som utvecklare tänker på det som vi erbjuder för telefonen och i molnet så kan vi tänka oss det i 3 stycken dimensioner, eller 3 stycken aspekter egentligen. Det ena vi kan tänka på kod som vi lägger i molnet som vi själva bygger egentligen. Alltså jag som utvecklare bygger och jag själv konsumerar i telefonen det som jag sedan exponerar ifrån molnet. Det här är någonting som Windows Azure-plattformen väldigt enkelt ger oss tillgång till. Delvis därför att det är samma koncept i Windows Azure med .NET som vi vill använda det. Som där även på telefonen och bygga applikationerna med Silverlight och med XNA som jag kommer att prata om framöver. Men det betyder att den kompetensen som vi har när vi bygger webblösningar eller .NET-lösningar generellt kommer vi kunna dra nytta av när vi bygger molnlösningar för att konsumera sitt telefon. Vi kan också tänka molntjänster som någonting som någon annan har byggt för oss. Alltså API:er som exponeras som Twitter, eller Facebook, eller LinkedIn eller någon annan typ av molntjänst. Och där använder vi VCF och SOAP och REST och även på klientsidan Link för att ge er som utvecklare tillgång till de här API:erna. Och det här är naturligtvis någonting som egentligen baserar sig mycket på standard och interoperabilitet. Och det är också ett fokusområde för att se till att vi får en trevlig upplevelse att bygga applikationer. Och inte bara för telefonen utan även för Windows och för andra typer av skärmar framöver. Vi kan också tänka molntjänsterna är det som Microsoft själva kommer att erbjuda. Och det är primärt fyra stycken tjänster som idag diskuteras eller pratas om när vi kör konferenser och evenemang. Det är notifieringstjänster, det är platsangivelsetjänster, det är Xbox Live och det är marketplace-tjänsterna egentligen som är det som de molnbaserade tjänsterna som vi kommer att erbjuda primärt för utvecklare att använda sig av när vi bygger våra applikationer för Windows Phone 7. Men låt oss fokusera och styra om lite till klienten egentligen och titta då på det som är på skärmen här egentligen. Och det som är, Microsoft har en strategi som vi kallar för Three Screens and the Cloud, eller tre skärmar om molnet. Och vad det egentligen går ut på är att vi ser tre stycken skärmar som är relevanta att använda sig av när vi bygger klienter och där användaren kommer att interagera med den informationen som finns lagrad någonstans i molnet. Det är telefonen. Det är PC:n eller datorn och det är TV:n egentligen som vi har i vardagsrummet. Det är de skärmar som vi idag känner är mest relevanta och som vi försöker att skapa en gemensam utvecklingsmetodik och en programmeringsmodell som vi kan använda oss av. Och där lämpar sig Silverlight väldigt, väldigt väl. Men med Silverlight sagt också så är XNA idag en plattform som har blivit otroligt populär på Xbox-sidan. Och det här är en plattform som idag finns tillgänglig för utvecklare som vill bygga spel för Xbox 360 och publicera dem i det som vi kallar för Indie Games. Alltså en plattform där tredjepartsutvecklare av spel kan publicera sina spel och tjäna pengar på det. Så att det här är någonting som vi tog lite titta på egentligen, såg hur vi hade lyckats med de här delarna på marketplace-sidan på Indie Games, på XNA och hur utvecklarna lyckats bygga rika interaktiva applikationer med hjälp av Silverlight. Och så slog man ihop där egentligen och försökte göra någonting gemensamt utav det. Och det resulterar egentligen i att det finns faktiskt så även på Windows Phone 7 i första versionen två stycken smaker av applikationer som vi kommer att kunna bygga. Det ena är just att använda Silverlight. Och det här är ett supersätt och ett subsätt av Silverlight 3. Ett subsätt är kanske inte fel att säga egentligen, för det är mer än ett supersätt av Silverlight 3. Där applikationerna som är byggda med Silverlight exekverar lokalt på telefonen och inte i webbläsaren. Så man har egentligen runtime för Silverlight installerat på telefonen och den kan vi sedan använda oss av att bygga applikationer med. Det här innebär ju också att för er som kan Silverlight redan idag så kommer ni snabbt och egentligen omedelbart kunna bygga applikationer för Windows Phone 7 med det händelsehanterande ramverket som finns, som använder XAML för presentation, kan använda Expression Blend för designupplevelsen, kan göra animationer och allt möjligt där egentligen. Det ger också att alla de utvecklare som idag känner sig bekväma med HTML och JavaScript potentiellt snabbt kommer att bli Silverlight-utvecklare och snabbt också kommer kunna bygga Windows Phone 7 Windows Phone 7-applikationer. Så det här är den plattform som vi idag ser absolut snabbast kommer ta utvecklarna upp på Windows Phone 7. Den andra smaken av arkitektur och utvecklingsmodell, det är just XNA. Och XNA är egentligen primärt fokuserat på att bygga tvådimensionella eller tredimensionella spelupplevelser eller multimediaupplevelser. Där man har en så kallad rik content pipeline att kunna få in artefakter som bilder, modeller, texturer och ljud och sånt där in i telefonen och i spelet upplevelsen. Med det här sagt så är det då fortfarande så att när vi skapar projekt och bygger lösningar för Windows Phone 7 i sin första version så behöver vi göra ett val. Vi kommer behöva välja vilken arkitektur som vi kommer att använda oss av. Är det Silverlight eller XNA? Nu är det visserligen så att det kommer finnas en del gemensamma faktorer också som jag snart återkommer till. Men det är fortfarande ett val vi behöver göra. Vilken typ av applikationer är vi kommer att bygga? Ambitionen och visionen med Windows Phone 7 och de här plattformarna, det är att de ska gå ihop. Vilket alltså kommer att innebära att vi får Silverlight och XNA som en gemensam API, en gemensam plattform. Där är det som idag primärt skiljer är renderingspipan egentligen, hur vi renderar det som syns in i applikationen på skärmen. Men ambitionen är att de här ska gå ihop. Och som de sa exempelvis på Mix så betyder det att vi inte bara får se XNA och Silverlight i telefonen, vilket vi redan idag har. Utan det potentiellt kommer leda till att vi också får se Silverlight och XNA eller Silverlight på Xboxen framöver. Vilket naturligtvis är en intressant upplevelse över det. Men med sagt att vi fortfarande behöver göra ett val vilken typ av utvecklingsplattform vi kommer att använda oss av eller arkitektur, så finns det en del gemensamma förmågor som vi kommer kunna dra nytta av. Det ena är när det gäller inmatning. där alla då enheter som har Showbiz från 7 kommer ha multitouch-stöd med 4 stycken touchpoints och de här hårdvaruknapparna. Och de här förmågorna kommer vi att kunna dra nytta av oavsett om vi kör använder Zillight eller om vi använder XNA. Så det är inga konstigheter i det. Det andra är naturligtvis media, att kunna spela upp och få åtkomst till mediebiblioteket med video och musik och sånt där som vi kommer kunna nå både från Zillight och XNA. När det gäller datåtkomst så kommer vi inte ha någon lokal databas på Windows Phone 7, utan istället så använder man Isolated Storage som säkert många av er redan känner igen både från Link och XNA-delen och från Zillight och XNA-delen. Och vi har också stöd för Link då för att kunna jobba med lokalt data. Man pratar också väldigt mycket om att kunna nå data från molnet med exempelvis OData-tjänster som jag kan visa lite av det också när vi pratar demon och sånt där sen. Vi har alltså stöd för Link för Objects och Link för XML också då i ramverket. När det gäller utvecklingen sen så är det .NET, alltså ett superset av Zillight 3. Varför jag säger superset av Zillight 3 är därför att den också har förmågor som finns i Zillight 4. Och speciellt då förmågor egentligen som är specifika för telefonen. Så det är en 3 med lite mer funktionalitet som kör out of browser på telefonen. Vi har stöd för Windows Communication Foundation, vi har stöd för SOAP, resttjänster och sånt som jag kommer visa lite för snart. När det gäller telefonen så har vi åtkomst till telefongränssnittet genom något som kallas för tasks och pickers. Ett sätt att kunna fråga telefonen efter information som exempelvis kamera eller telefonnummer och sådana saker. Vi har stöd för sensorer. Alla telefoner kommer att ha GPS, kommer att ha proximity sensor, ljussensorer och sånt där som vi kan använda oss av. Och vi har också åtkomst till kontakter och foton och sånt där med mediebiblioteket som finns. Och sen när det gäller integrationen med molntjänsterna som Marketplace, Notifieringar, Location, Xbox Live, så är det också tjänster som vi har tillgång till från oavsett vilken plattform vi väljer. Och där kan man exempelvis finna det ganska intressant att vi kommer ha stöd för att använda sig av Xbox Live även om vi bygger en applikation som använder sig av Silverlight. Men låt oss titta lite på Silverlight först och främst. Jag tänkte börja med att göra det genom att helt enkelt faktiskt ta och öppna Visual Studio. Och då är det så att utvecklingsverktyget, utvecklingsmiljön för Windows Phone 7 är idag baserad sig på Visual Studio 2010 RC. Så om du vill köra både RTM-versioner av Visual Studio 2010 och Windows Phone 7-utvecklingsmiljön så kräver det att du idag installerar Visual Studio 2010 RTM i en VPC. Vilket egentligen, om jag ska vara helt ärlig, jag skulle vänta kanske. Om jag inte redan idag har Windows Phone 7 RC installerad och kör den på en separat dator så skulle jag vänta om jag bara har tillgång till en dator. Och vänta ett par veckor. Det kommer komma nya versioner av utvecklingsverktygen för telefonen också som kommer att stöd för RTM-versionen av Visual Studio 2010. Med det sagt så har de också utlovat att Visual Studio, eller utvecklingsverktygen för Visual Studio 2010 och för Windows Phone 7 kommer att vara gratis. De är gratis idag och de kommer att alltid vara gratis just för att snabbt kunna komma igång och bygga lösningar. Och vad gör vi här då? Jo, vi går helt enkelt till New Project. Vi väljer att skapa ett nytt projekt. Och här har vi då, i och med att jag bara kör RC-versionen just nu så ser jag att jag har möjlighet för Silverlight eller för XNA att bygga applikationer med. Jag ska välja i det här fallet att välja att bygga en Silverlight-applikation först och främst. Och det är 3 stycken projektmallar. En som heter en Windows Phone Application som är en enkel applikation med ett fönster egentligen. Och så har vi en Windows Phone List Application som jag tycker är mer intressant. För den visar också på ett mönster för navigering och lite sånt. Och sen har vi också en Flash Library som kan användas om man bara vill bygga en bakomliggande logik som ett repository eller liknande. I det här fallet ska jag bygga en Windows Phone List Application. Låt mig döpa den här till Mustén TV-demo. Det som skapas åt mig då är en applikation som inte bara har 2 stycken fönster eller 2 stycken formulär eller sidor. Utan den har också lite mer än så. Den har använt sig bland annat av en sample data-fil, jag kommer visa den lite senare vad det går ut på. Används mest för att visa exempeldata med designvyerna. Den har också lite view model implementeringar, att använda view model, eller model view, view model mönstret för att bygga det här systemet. Kommer att passera det eller gå förbi det i den här demot i alla fall i det här fallet. Vad vi också ser när vi startar Visual Studio och det här projektet är att vi har en designupplevelse där vi ser telefonen och den designytan egentligen så som vi kanske är vana vid när vi bygger applikationer med WinForms eller BPF eller Silver tidigare också. Och vi har på högersidan egentligen tillgång till XAML-vyn. Någonting som jag märker ibland när jag startar de här projekten är att jag tappar navigerings- eller minimeringsdelarna egentligen som dyker upp efter ett tag. Vad vi ser här egentligen till högersidan, jag hoppas att några av er är bekväma med Silverlight, är den här XAML-koden som beskriver utvecklingsytan eller gränssnittet för den här applikationen. Det som jag minimerar just nu handlar mest om resurser som primärt då jobbar med i alla fall storyboards och det är navigeringsfunktionerna eller animationerna som kommer ske när jag förflyttar mig från ena fönstret till andra. Och sen kommer vi in i själva gridden som då är själva main grid-gridden för hela formuläret, hela sidan. Som har två stycken rader, en som är titelrutan här uppe och den andra som egentligen är själva applikationens logik eller presentation. Och sen så kan vi också titta på den griden som då innehåller titeln och sådär. Vi behöver inte göra speciellt mycket här eller vi kan byta listan här till. Vi ska göra en Twitter-klient här som är nya Hello World tydligen. Vi kallar den här för Tweets. Och den här My Application behöver vi inte byta ut, den kan vara som det. Och sen har vi en content grid som alltså är griden som är informationen eller det som är själva innehållet med applikationen. I alla fall ska vi ta och stjäla lite, jag ska lägga till lite kontroller snart här. Så jag tar och lägger till två stycken row definitions. Sätter den här till 100 exempel så kommer vi se att vi nu har två stycken rader i den här griden. En som är 100 pixlar och en som är resten av pixlarna. Och flyttar vi ner vår listbox här till rad 1 istället. Så ser vi att vi har en liten yta vi kan jobba med och lägga till kontroller eller objekt i. Så låt oss lägga till en textbox och en knapp. Där. Och nu när de här objekten har lagts till och de egentligen ligger då i row 0 på den här griden så kan jag också ta bort och sätta den till auto igen. Så kommer griden att ställa in sig efter de objektens storlek. För mest bara för att jag ska kunna få tillgång till designytan och se den här. Så jag har en textbox och jag har en knapp. Observera här också att textboxen och knappen omedelbart mallas och ser ut som, även fast jag inte lagt till något templates på den här i alla fallet, så kommer det att se ut som att det är en Windows Phone 7-gränssnittet och det rena, raka, tydliga egentligen gränssnittet med typsnittet som heter Sego och lite sådana saker, eller Sego UI. Och för att exempelvis lägga till logik i den här applikationen kan jag dubbelklicka på knappen och då tar jag mig egentligen omedelbart in i kodrutan eller kodsidan för den här applikationen. Och jag ska göra den här applikationen då, den här demot, är att jag ska bygga en Twitter-klient som hämtar tweets från internet, från Twitter och visar dem i den här applikationen. Så för att förbereda mig lite och för att göra lite som tv-kocken här så har jag förberett lite förhand så jag ska slippa skriva allt för mycket kod. Och det har jag gjort genom att jag har exempelvis en basklass, en klass som heter Twitter-item. Det här är alltså det objekten som jag kommer att hämta ifrån Twitter. Och för att koppla upp mig då när jag trycker på button-klick så kan jag använda ett objekt som heter WebClient. Så låt mig skapa en ny sådan. New WebClient. WebClient har sedan jobbat med asynkrona mönster som jag kan använda download string asynchronously. Och då har den ett event som jag ska prenumerera på när jag har anropat den här metoden så vill jag att det här ska ske här nere. Just nu så gör jag ingenting mer än att den kastar exception. Och sen så vill jag anropa Twitter med en parameter som är en URI. Så jag vill alltså hämta en webbsida, en XML-dokument ifrån en viss URI. Och det här kan jag göra genom att gå emot Twitter-API-et. Som egentligen säger att jag går mot en viss URI. Hämtar en användares Twitter-feed egentligen. De sista 20 statusen här. Och då så lägger jag till det som står i textbox 1.text till det här. Så kommer jag hämta den användarens tweets. För att sedan när dokumentet har hämtats och så vill jag ta de tweets som finns i den här Twitter-feeden. Och lägga dem till listboxen som fanns på formuläret. För att göra det enklast så kommer jag att använda link till XML. Så lägger till en referens till Link to XML. Och sen även här så har jag lite kod redan skrivet som vi kan använda oss av. Ta bort den här throw new implementer exception bara. Lägger till resursen eller referensen till XML link och även till min Twitter. Så för att gå igenom och titta vad den här koden egentligen gör. Den här systemet jag klippt in här nu. Det är att jag rensar upp textboxen som jag hade här. Att jag skriver vem jag hämtar den här texten ifrån. Jag rensar också textboxen att texten inte var tom. Så att jag plockar bort den personen som jag hämtat. För den kommer jag lägga i titeln istället. Om någonting har gått fel så retererar jag null. Alltså med andra ord att om jag inte får tillbaka någonting från Twitter. Och sen använder jag Link to XML för att parsa de här dokumentet som jag får tillbaka från Twitter. Och lägger det i ett X-element, XML tweets. Och sen så använder jag Link to XML för att projicera ut från tweeterna i descendens status. Så skapar jag Twitter items. Så jag projicerar Twitter items som jag sedan binder min item source på listbox 1 till. På det sättet kan jag alltså säga att det här vill jag hämta utifrån de här twittrarna, tweetsen. Och då hämtar jag bland annat ut användarens bild. Jag hämtar också ut meddelanden som har twittats, användarnamnet. Jag hämtar också ut location, vilket egentligen går ut att jag hämtar platsen, geospatiala koordinater från latitud och longitud. Och jag hämtar faktiskt också även ut URL:en för bakgrunden som vissa kan anpassa sin Twitter-feed med. När jag gjort det här så går jag tillbaka till XAML-koden. Jag ska göra en sak till här nämligen. Och det är att den här ytan som vi ser där mina tweets kommer att presenteras är idag baserad på exempeldata som ligger definierat i applikationen. De beskrivs av den här item-templaten som finns i listboxens resurser. Så de tar jag bort och sen så drar jag in en ny sådan item-template som jag förberett. Då får jag ingen designupplevelse här. Vi ska titta på det hur vi kan få till det också sen i en lite senare demon. Men om jag nu kör den här applikationen. Så kommer emulatorn att starta åt mig. Och emulatorn som vi får med här egentligen. Det är en version av Windows Phone 7 operativsystemet. Kompilerat för x86. Så det är en riktig version av telefonoperativsystemet. Som körs egentligen då i den här emulatorn. Eller det ska vi kalla för en simulator. Det som är bra med den här emulatorn är att den bland annat har stöd för att kunna minimera eller ställa in sig efter hur stor upplösning jag har på skärmen. Eller att jag kan säga själv hur mycket jag vill zooma in och ut i den här klienten. Jag kan också lägga den här ner eller ställa den upp om det är så att jag vill testa olika typer av upplevelser. Så nu går min applikation igång. Den kommer att... Så där, då ser jag det gränssnitt som jag hade förväntat mig. Och här kan du skriva exempelvis min egen. Trycka fetch. Och då ser vi att den ställer in sig efter mitt namn här uppe. Den rensar textboxen och så hämtar den egentligen mina senaste tweets här egentligen som jag har twittrat här antingen i morse eller lite tidigare eller senare. Eller tidigare såklart, inte senare. Och den här kan jag nu scrolla i. Det syns lite dåligt, ser jag också här på... via live meeting. Men ni förstår i alla fall. Det som är intressant här. Det här är 3D-accelererat. Om man har GPU. Vilket man har telefonen kommer ha. 3D-accelererat scrollningen här. Så den är väldigt smidig. Det som är trist av visningen. Det är att om jag väljer en av de här objekten. Eller en av de här tweetsen. Så går jag till details page. Den, som den andra sidan. Och här finns ju ingen koppling mellan de här objekten. Så den måste jag nu ta och bygga. Så då ska jag faktiskt göra som tv-kockarna igen. För jag har förberett även det innan det här demot. Så då tänker jag ta min details page XAML och XAML.cs. Dra in i projektet. Skriver över den som fanns tidigare. Och jag ska göra en sak till. Jag ska ta den här splash screen-imagen och lägga den i roten på projektet. Den här splash screen imagen ska också ge egenskapen att inte vara en resurs utan vara en content och att den ska kopieras så fort den applikationen kör. Om man nu kompilerar den här applikationen så kommer jag få två stycken, eller fyra stycken kompileringsvarningar, men det är två stycken som klagar egentligen. Det ena är att jag inte använder, jag inte har referenser till några av de kontroller som jag behöver för att kunna bygga den applikationen som finns i details page. Så jag behöver lägga till referenser till egentligen kontroller som finns i delvis i telefon SDK, alltså det som följer med i utvecklingsmiljön, här Windows, Microsoft Phone Controls Web Browser, det är en webbläsarkontroll. Men jag använder mig också av Bing Maps Silverlight Control. Så jag använder Bing Maps Silverlight 3-kontrollen i det här telefonprojektet, vilket fungerar riktigt bra. Så trycker jag OK där. Och så kompilerar vi. Och så kör vi igen. Vad vi då första vi såg här är att den här splash-screenen kommer att dyka upp direkt som applikationen startar medan den laddas. Och det gör ju en upplevelse i användaren som ser ut att applikationen har gått dragit igång. Den håller på att laddas. Jag kan igen hämta upp min egna tweets här. Samma upplevelse som tidigare. Om man nu exempelvis väljer den här översta här. Så går den in i details page-sidan, laddar den. Och vi kan se nu att den har fått en liten upplevelse som ser lite annorlunda ut än tidigare. Bland annat så har den min tweet, den här Time for Coffee, ett Outlook Café. Den har tagit bort URL:en som fanns här och ersatt den egentligen med en ny alternativ här uppe som är en liten panoramakontroll. Det syns lite dåligt nu för att jag har också en annan bakgrundsbild på min Twitter än vad någon andra har. Jag kan också se att den här har latitud och longitudkoordinater. Och det gör att jag i den här applikationen nu kan välja Map. Och här har jag Bing Maps-kontrollen som jag kan använda mig av. Som alltså har ställt in sig efter mina geospatiala koordinater, latitud och longitud. Och jag har också webbläsarkontroll. Som alltså är en webbläsare i telefonen som jag kan använda för att surfa till den här informationen. På det här sättet så har jag alltså byggt att details page-sidan inte bara är en karta och en webbläsare utan det är också naturligtvis själva tweeten från den här. Det här mönstret vi kan se här också är lite av det som man bygger i telefonen med Windows Phone 7 med panoramavyn. Det här syns lite dåligt också i Lime Meeting-märken men det är en lite trevligare upplevelse än vad man hade tidigare i alla fall. Så där. Det var ungefär det som jag hinner bygga själv egentligen när det gäller lösningar med Silverlight. Det finns andra som har gjort lite roliga grejer. Jag tycker exempelvis att ska vi se vad vi kan ta. Vi tar den här Northwind också. Bara för att visa ett annat exempel. Tror jag in den där så laddar vi den. Det här är ett annat exempel också på en Silverlight-applikation. Sådär, som egentligen påminner ganska mycket om det som vi hade tidigare. Jag har en main, ska se, vi tar en main page här. Alla den. Men här tänkte jag faktiskt skulle visa lite hur jag har gjort för att få tillgång till designstödet i Visual Studio. För att snabbt kunna visa hur den här applikationen kommer potentiellt kunna se ut i webbläsaren. I det här fallet så har jag skapat något som kallas för Northwind Catalog. Och det här objektet Catalog implementerat interface som heter iCatalog. Där jag har en produkt och en kategorifält eller egenskap exponerad som en data service collection. De här kan jag sedan databinda mot i gränssnittet. Vilket jag egentligen gör genom att när jag definierar det här formuläret så har jag, vi ska se vad heter den här uppe. Här uppe. I datakontext egenskapen för den här sidan. Så har jag skrivit att den här ska vara design data och att den finns exponerad i sample data, Northwind Catalog Sample Data XAML. Och den här Northwind Catalog Sample Data XAML-filen, den skapar en instans av Northwind-katalogen. Och respektive egenskap populeras med de datatyperna som ska finnas här i. Kategorisk, kategori, kategori och allt det där egentligen. Och produkten också. Vad det innebär det är att jag sedan då i det här formuläret. Om vi gör så här istället, vi tar så och så där, går ner till exempelvis min listbox. Så kan jag säga att item source för den här listbox 1 ska vara binding mot categories. På det sättet har jag alltså databundit gränssnittet i designen till att gå mot exempeldatat som finns i den Northwinds Catalog Sample Data Examen-filen. Och det gör att jag kan jobba lite med gränssnittet och förstå också hur det här gränssnittet kommer att se ut även i designen. Ett trevligt sätt att kunna jobba på det. Det jag också kan göra när jag bygger de här typen av applikationerna, jag kan ta och stänga den här bara direkt, det är att jag kan också öppna den här lösningen med Expression Blend. Så det finns också en version av Expression Blend 4 för att kunna bygga just Silverlight-applikationen med Windows Phone för Windows Phone 7. Och här har jag egentligen ungefär samma upplevelse som jag har i Visual Studio, fast med tydligt bättre designupplevelse för animationer och egenskaper och databindningar och sånt där. Men däremot kanske inte lika bra upplevelse för att skriva själva koden. Så att ni som håller på med Blend kommer känna igen er omedelbart. Och ni andra kommer kunna vilja börja titta på Blend skulle jag chansa på. Så här ser jag exempelvis Details page-sidan. Om vi går till Main page-examen så ser vi samma upplevelse där som vi hade i Visual Studio. Men här också möjlighet att med states och behavior som vill jobba lite olika sådana saker. Det har vi också fått med stöd för. Så det här är något som jag absolut rekommenderar att ni kikar på. Även Expression Blend för Windows Phone 7-utveckling kommer att vara gratis och ni kan ladda hem det här också redan idag. Så det var lite om Silverlight. Förlåt, jag ska visa en sak till förresten när jag ändå håller på där. Och det var ju tyvärr såklart i Visual Studio. Vi får ta och visa det här inifrån Blend istället. Och det är att i den här Northwind katalogen så kommer jag att gå emot med hjälp av OData så kommer jag gå emot en Northwind databas som ligger exponerad på den här URLen. Så med hjälp av en klient från OData-ramverket så kan jag alltså hämta data via REST. Då kan jag göra det så här egentligen. Genom att ta den URLen och så går vi till den URLen via en webbläsare. Och det gör jag alltså även då på telefonsidan. Och här kan du hämta hem då exempelvis kategorierna genom att skriva till categories. Så det här är ju en del av hur vi ser hur molnet då sedan kan användas i telefonen. Den här datan ligger exponerat i molnet. Jag kan hämta dem egentligen genom att helt enkelt skapa ett Northwind Entities kontextobjektet. Och sedan när jag anropar get categories så gör jag en load async på kategorierna. Så laddar jag hela dem till kategorierna. Och eftersom de är databundna emot listboxen så kommer de också att uppdateras när det här är laddat och klart. Ska ta och kolla bara om det är. Ska se sådär. Sådär. Bra. Lite mer om Silverlight. Navigeringen i Silverlight-applikationer baserar sig på frame-based navigation. Det kände säkert flera av er till från Silverlight 3 tidigare. Där man har en frame, man har pages och sånt här som används för att navigera mellan olika sidor. Vi har stöd för en webbrowser-kontroll. Vi har stöd för media, uppspelning av media. Begränsningen i Silverlight 3 och på telefonen i det här fallet är att man bara stöd för ett medieelement per sida. Vi har stöd för touch-input och inmatning och sådär. Och naturligtvis integrationen med OS för att då jobba med kamera och lite sådana saker. Någonting som också är stort för Windows Phone 7 är push-notifieringar. Ett notifieringssystem som går till på det sättet att det finns tre stycken versioner av notifieringar. Det ena är att på startskärmen på Windows Phone 7, jag har inte pratat så mycket själv om gränssnittet i sig utan mer om utvecklingsmodellen här. Så det finns någonting som heter Live Tiles. Och de här Live Tiles, det är egentligen ögonblicksbilder till applikationer. Ett litet ansikte för en applikation som jag direkt kan navigera till ifrån startsidan. Här kan man nästan också lägga till sina egna tiles och justera och vrida och vända lite på dem hur man vill att de ska se ut. Sortera dem och sådana saker. Och de här kan också, även fast applikationen inte är igång, få notifieringar från molntjänster. Vilket egentligen innebär att när det har kommit ett nytt foto publicerat så kan det uppdateras inte bara med text och ett nummer utan också faktiskt med en bild som är den här nya fotots förhandsgranskning exempelvis. Och när jag då väljer att trycka på den här live tile på telefonen så kommer jag direkt in i applikationen som startar och förhoppningsvis också hämta den senaste bilden och visa den direkt för användaren. En annan typ av notifiering som kan pushas ner till telefonen är så kallade toasts, vilket innebär att jag kan få en liten dialogruta som dyker upp i telefonen och säger att någonting har uppstått, exempelvis i det här fallet att det är soligt och varmt i Seattle. Och den tredje notifieringen som kan dyka upp egentligen är helt enkelt en notifiering som går rätt in i applikationen när den är igång. Vilket potentiellt skulle kunna innebära att gränssnittet kan ställa in sig och fylla på med nya kontakter och sånt där, eller nya meddelanden. Alla de här API:erna och alla de här notifieringarna kan man använda sig av i sin applikation. Observera också då att de här notifieringarna för Toast och Live Tiles kräver egentligen inte ens att applikationen är igång, utan de kommer egentligen kunna hanteras ändå. En annan tjänst som är trevligt att titta på är platsangivelser, eller location. Och det kan man titta på från olika perspektiv. Det finns ju redan idag möjlighet att kunna positionsbestämma en enhet, exempelvis via GPS. Utmaningen med GPS är ju att, eller GPS är ju väldigt exakt i det avseendet att den är väldigt noggrann. Den kräver väldigt mycket kraft visserligen, den är inte så snabb och den fungerar väldigt, väldigt dåligt inomhus. Alternativet om man potentiellt använder Wi-Fi, alltså triangulering av eller tillgång till trådlösa nätverk, kan exempelvis leda till att jag vet att det här trådlösa nätverket är på Finlandsgatan på jobbet exempelvis, och då borde jag ha en platsangivelse som säger att jag är på jobbet eller något liknande. Det finns ett tredje alternativ som är egentligen att använda celltorn, eller triangulering av dem, eller vilken cell jag tillhör. Där egentligen går ut på att jag kan få reda på var telefonen befinner sig baserat på den informationen. Den är inte alls lika exakt som GPS såklart. Den är visserligen mycket mer resurssnål. Den är också snabb, men den fungerar ibland ganska dåligt beroende på var man är någonstans i naturen och sånt där. Så vad vi har gjort egentligen på telefonen är att vi har byggt en tjänst ovanpå de här tjänsterna där du som utvecklare kan begära att få en platsangivelse baserat på antingen en hög eller låg uppslagning. Där hög uppslagning är baserat på GPS och låg egentligen är de andra tjänsterna. Och får reda på var någonstans är jag just nu med telefonen. Vad det också finns för tjänst inbyggt i telefonen, eller som är på målet istället, är en så kallad Civic Address Resolver, vilket gör att när jag får tillbaka en positionsangivelse från de här olika tjänsterna så kan jag skicka dem till en tjänst och sedan kan säga till mig också var någonstans är den här platsen. Om det är latitud, longitud, koordinat, så kan jag istället få tillbaka en adress eller något liknande. Så att på det här sättet kan jag alltså snabbt få reda på var jag är någonstans och även använda automatiska tjänster som ger mig adresser utan att behöva använda andra upplag för det. Så tänkte jag skifta fokus och gå över lite till XNA. Vi har fortfarande några minuter kvar på den här presentationen. XNA är då istället då en lite mer spelinriktad plattform. Jag tänkte jag skulle visa på det här sättet hur en applikation i XNA ser ut. Jag gör en Windows Phone-applikation. Och hur den här koden skiljer sig från Silverlight här. För det första så finns det ingen designyta. Istället så är det primärt den här game-klassen som finns då i Microsoft XNA Framework-namnrymden som vi ärver ifrån och som redan då exponerar den informationen som är relevant för oss. I det här fallet så finns det bland annat en Graphics Device Manager som hanterar grafikkortet. Det finns ett objekt som heter Sprite Batch som jag använder för att batcha tvådimensionell grafik snabbt till grafikkortet och blitta den på snabbaste sätt. Och vad den här klassen sedan gör att den har en konstruktor där jag populerar lite information och bestämmer hur snabbt den här applikationen ska rendera, i det här fallet 30 gånger i sekunden. Jag initialiserar den, potentiellt kan jag också ladda lite innehåll, så load content. Och load content är ett trevligt koncept i XNA. Därför att här kan jag direkt lägga till bilder exempelvis i den här content-referensmallen, eller mappen. Och sedan laddar de med generiska klasser och generiska metoder som heter load. Och där använder en helt enkelt skriva var, jag kan skriva bara testa här, var testet lika med. Content.load. Och så säger jag att jag ska ladda en typ av en modell. Och den heter person någonting. Och då har jag laddat in den modellen som finns som ett visst format i den här content-katalogen. Och laddat in den som jag sedan kan jobba med i det här spelet. Jag ska också ladda ut content. Och sen så går jag in i min loop för spelet där jag varje frame gör en uppdatering och en draw, alltså jag ritar. Och det gör jag också ofta baserat på deltatider som jag kan använda för att reda på hur lång tid det har gått sedan jag uppdaterade sist eller sedan jag ritade sist. Så det här är lite av logiken för att bygga spel. Så vi vet att det finns alltså ingen visuell design utan här gäller att helt enkelt bestämma själv i en draw vad som ska ritas, hur ska det ritas och liknande. Ett exempel på det här som jag tyckte var rätt bra vad man kan göra med de här funktionerna i XNA. Det är ett projekt som Sean Hargreaves har slängt ihop som visar hur kraftfulla applikationer jag kan bygga med XNA gentemot telefonen. Det är nämligen så att i XNA så har man något som kallas shaders. Och shaders är byggda med HLSL, eller High Level Shader Language. Men den här programmerbara shader-modellen som finns i XNA sedan tidigare finns inte stöd för Windows Phone 7 i första versionen. Ambitionen är att den ska komma dit lite senare. Men istället så har vi shaders som kallas för konfigurerbara istället för programmerbara. Och där finns det en del sådana shaders som vi kan använda oss av. Och det här demot visar just då vad finns det för shaders som vi kan använda oss av. Och hur kan de här potentiellt se ut? Jag ska försöka visa de här på bästa sätt och se hur det här kommer att se ut. Det är inte lika roligt, alltid lika trist att säga att visa tredimensionell grafik och grafik överhuvudtaget över Lime Meeting. Applikationen startar, den laddar. Och den här applikationen har då ett menysystem. Jag kan välja Basic Effect som är en av de här konfigurerbara shaderna. Som då i det här fallet visar. Och det går inte alls så hackigt som ni ser i Lime Meeting. Det här är en riktigt trevlig rendering egentligen som går riktigt snabbt. Jag kan zooma in. Jag kan zooma ut. Jag kan stänga av texturer. Jag kan slå på olika typer av ljussättningar och sånt där. Vilket egentligen är det som den här shaden har stöd för. Och så att den här renderas i 30 frames per sekund. För mig så flyter den här animationen som att den hackar inte det minsta. Utan den är helt flytande. Jag kan gå tillbaka. Och så väljer vi nästa som är en dual texture effect. Så här kan vi se en väldigt läcker miljö, i alla fall med ljussättningsmässigt sånt där. Man kan tycka att när jag börjar gå runt den här lite med, återigen så går det här smidigt, så borde de här ljussättningarna ta ganska mycket resurskraft eller resurser. Men faktum är att den använder då en så kallad textur och den använder också en ljuskarta eller en lightmap. Så att när man kombinerar de här så får man den här upplevelsen. Till skillnad från om man hade bara använt texturer. Man får fått den här upplevelsen. Det är också ett sätt att kunna fejka just ljussättningen i en applikation. Och få en upplevelse av applikationen är mycket, mycket snyggare än vad den kanske egentligen är. Det är också lite andra som exempelvis en animerings-shader som används för att animera. Och det finns en shader för miljöparameter, miljörendering där jag kan... Så i det här fallet ser ut sådana här objekt som har speglar sig bakgrunden i den. Men egentligen så är det här bara baserat på parametrar och hur jag vill att de här, hur det ska kunna spegla sig. Eller jag kan få strunta att den ska spegla sig, men den ska ha en, det ser ut som att den är väldigt glansig i alla fall. Det speglar, något sorts ljus speglar i sin. Så det här kan jag också göra då med de här typen av effekterna. Det finns också stöd för partikelsystem. Och även här så går det här hur snabbt som helst. Jag vrider upp när det är maximalt. Och fortfarande på min telefon eller min emulator så går det här. Jag kan se allihopa för aldrig renderas på riktigt bra sätt. Så att man har riktigt bra kraft i de här applikationerna. Och det är väldigt roligt att se vad som produceras. Ett spel som visades under Mix-konferensen, ett spel som heter Harvest. Det här gjordes av två personer på 3 veckor för telefonen och för Windows och för Xbox samtidigt. Det är ett tredimensionellt spel, det har stöd för achievements också, vilket man har tillgång till om man är Xbox-utvecklare eller XNA-utvecklare och har ett publiceringskontrakt med Microsoft sen. Så man kan göra riktigt coola grejer på telefonen. Jag ser en riktigt stor intressant utmaning och möjlighet här. När man börjar bygga spel som finns både för Xboxen, PSen och för telefonen. Och där alltså telefonmomentet är en naturlig del av spelet. Så inte bara kanske själva spelet i sig. Utan man kanske har ett moment i spelet som lämpar sig väldigt väl att köra på telefonen. Som Mass Effect 2 exempelvis som har stöd för när man ska hitta mineraler på planet och lite sånt där. Det är ett annat typ av spel som är lite mer man slåss. Visar också på möjligheter man skulle kunna tänka sig med mikrotransaktioner och när man får stöd för det i plattformen. Att kunna köpa vapen, köpa utrustningar och sådana saker. Med XNA så kan vi bygga tvådimensionella och tredimensionella spel. jag stör för de här konfigurerbara effekterna. Det finns som heter en scaler som egentligen hjälper oss att kunna skala applikationen till en mindre upplösning. Vilket är bra när vi får till exempel nya typer av skärmar och sådär. Vilket också är bra att tänka sig att när vi renderar en skärm eller en bild i 8x480, då är det en kvarts miljon pixlar som ska renderas på skärmen. Och om vi då renderar väldigt mycket hela tiden har effekter på det, så kan prestandan naturligtvis gå ner. Och då kan man använda scalen för att egentligen komprimera ihop det och säga att vi kanske renderar i bara hälften så mycket pixlar och få en upplevelse som är rik ändå och kanske få en betydligt bättre prestanda. Orientation-stödet också att kunna vrida den här skärmen så att vi, om vi lägger enheten ner, hur ska det här spelet se ut då? Eller vi kanske bara stöd för likhand och sånt. Vi stöd för media, vi stöd för sensorer och touch precis som jag hade tidigare. Jag ska visa en sak till också, och det är vad jag har gjort egentligen, att jag har tagit Platform Starter Kit för er som har på Xenar tidigare och gjort en Windows Phone-version av det, som är väldigt lite förändringar. Jag skulle chansa på att jag kanske gjorde ändringar på 10-15 rader någonting ifrån Starter Kit som fungerar på Xboxen och på PCn. Så har jag nu skapat en Windows Phone-version. Och faktum är att den största skillnaden, det var inte så mycket skillnad i koden, men däremot så har jag gjort en version för det här spelet som alltså lämpar sig lite mer på telefonen just på ett stående läge där jag har lite andra banor än vi har på Xboxen, där Xboxens skärm är ju vid i alla fall. Jag hade ju kunnat lagt telefonen ner, men det är ju ingen utmaning i det, utan istället så gjorde jag ett stående spel och det ser ut på det här sättet att jag har min lilla Indiana Jones-inspirerade karaktär nere i vänstra hörnet snart. I det här fallet så styr jag den här gubben med tangentbordet, vilket kanske inte helt okej. Det borde kanske vara ett acceleratorn istället. Eller accelerometern heter det såklart. Och så kan jag klara första banan och sådär. Och här kommer det till med fiender som jag måste hoppa över och se att spela det här spelet för så att jag vet hur det går ut. Och där dog jag. Ja, så det är också möjligheten med XNA. Om man har lite kompetens i det idag så kommer man snabbt komma igång även med XNA på telefonen. Verktygen. Det finns redan nu tillgång till demonstrationer och labbar som man kan använda sig av. Det finns ett training kit som man kan titta på med 4 stycken labbar för telefonen. Både på XNA och Silverlight. Jag använder både Expression Blend och Visual Studio. Verktygen finns också att ladda hem. Ni kommer snart få länk till det. Dokumentation finns också i massiva mängder. Det finns massor av tweets och bloggar som är skrivna redan också. Det finns utvecklarguider man kan använda sig av. Och det finns massa kodexempel. Sista komponenten jag tänkte prata om nu lite kort är portaltjänsterna, eller det som ligger i molnet. Och det är egentligen hur ser processen ut för att bygga applikationer och publicera dem i molnet sen. Det är egentligen på ett liknande sätt som vi hade tidigare när vi byggde Windows Mobile 6.5-tjänster. Vi bygger, utvecklar, skickar upp de här i molnet. Men vad man ska vara medveten om är att innan man kan börja bygga sina applikationer på telefonen så behöver man registrera sig i portalen för Marketplace. Och på det sättet låsa upp sin telefon för utveckling om man inte är nöjd med bara emulatorläget. Så det är egentligen den största skillnaden som jag idag ser. Det vi också gör med Marketplace-funktionaliteten är att vi exponerar funktionalitet för utvecklarna, som exempelvis try and buy. Alltså det kommer finnas en statisk klass som har en metod som heter isTrial. Som vi kan få reda på om den här koden är köpt eller om det bara är ett trial-läge. Vilket vi kan låsa ner funktionalitet till applikationen på. Vi kommer att stöd för betalningar via fakturor, via kreditkort eller via operatörsbetalningar. Och vi kommer också kunna hantera uppdateringar och patchningar av de här systemen via Marketplace. Gratis eller betalnings. Så det var egentligen presentationen om Windows Phone 7. Jag har någon minut kvar här. Jag vill ge länkarna till developer.windowsphone.com som är en jättebra portal att titta på och registrera sig som utvecklare om man vill veta mer om det här. Om ni twittrar eller följer Twitter så är WP7dev den hashtaggen som ni ska titta på. Och under @tecknet @WP7dev så twittrar också utvecklingsgänget bakom det här och de beskriver lite vad de gör för någonting. Så WP7dev är det ni ska komma ihåg. Ni får naturligtvis gärna titta på min kontaktsida på msdn.se/Johan, där ni också hittar länken till min blogg på Programmera Mera, min Twitterflöde och mina kontaktuppgifter för mejl och liknande. Så det var egentligen det som jag tänkte ta upp i den här presentationen. Om det är några frågor så föreslår jag faktiskt att ni kontaktar mig efteråt. Jag kommer också ta och publicera upp den här presentationen på Channel 9 inom kort. Och sen hoppas jag att vi får sol och härligt väder i helgen. Och det tycker jag vi är värda. Så hoppas jag att ni får en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket!